Nej, men ska vi ta och rulla det här musikrådet bandet då?
Ja, nu börjar det fan bli dags alltså.
Musikrådet, första gången vi sammanträder, första gången vi har rådslag. Jag som heter Micke Mjörnberg och den passionerade östgöten Ricke Holmqvist.
Hej, hej och välkomna!
Det här blir skoj.
Det här kommer bli fantastiskt kul. 7 års planerande.
Och slutligen så har vi lyckats slå på mickarna. Vi ska väl egentligen inte säga så mycket mer än att vi har sysslat med det här med musik väldigt länge och längtat efter att sätta igång den här podden ganska länge. Men i övrigt så ska vi väl inte ödsla så mycket programtid på att förklara vad vi ska göra, utan det ger väl sig om man lyssnar, tänker jag.
Ja, det kommer att visa sig ganska snart vad det vi har tänkt att syssla med på den här podcasten.
Och det ska jag väl säga också innan vi drar igång kanske, att all musik, eller i alla fall de vettiga låtarna som vi pratar om i den här podden, kommer också finnas i en Spotify-lista som vi lägger upp på drevet.se, som ni säkert också kan hitta via våra sociala kanaler. @musikrådet kan ni leta efter på Twitter och Instagram, och vi kommer också lägga med länken i avsnittsbeskrivningen så att ni kan lyssna på den här musiken som vi faktiskt tar upp och pratar om i den här podcasten.
Ja. Så ni själva kan bilda er uppfattning om vad det är vi egentligen snackar om.
Men då åker vi då.
Yes!
Vad har du lyssnat på den senaste veckan, Ricky?
Jag har kanske framför allt lyssnat på Drevet-bekantingen Viktor Olssons senaste singel Elin. Ja. Som är ett smakprov från hans kommande tredje album. Jag gillar Viktor Olsson väldigt mycket. Han är, har en otroligt fin penna som han skildrar texter med, och en fantastiskt fin singel som bådar gott inför stundande album.
Så den har liksom snurrat på repeat nästan?
Den har gått ganska varm här hemma, förutom ett litet avbrott i söndags då vi firade 17 maj här hemma och hade norska sånger, men det var mest en parentes. Men Viktor Olssons singel har gått varm.
I övrigt då? Något mer som har snurrat?
Jason Isbells senaste platta Reunions har gått, om inte varm så har den i alla fall snurrats väldigt flitigt där hemma. Helt fantastiskt bra skiva med en otroligt grym artist också. Så ja, de två artisterna har spelats väldigt flitigt där hemma.
Isbell är och kallas för en husgud.
På väg att bli kanske. Jag upptäckte han ganska sent, så han är på väg att segla upp som någon slags amerikansk husgud där hemma, men han har en bit kvar till de riktiga husgudarna där hemma. Men det finns potential, absolut. Jag gillar rösten, musiken, melodierna. Han skriver väldigt djupa, vackra texter, så det är absolut en artist jag håller nära hjärtat. Mm. Och när jag då lyssnar på Jason Isbell så är ju steget inte allt för långt till Chris Stapleton och hans otroligt vackra I Was Wrong. Som är en smekning på kinden och en pungspark i ett. Det är en sån låt som jag ständigt återkommer till. Det få låtar som man tröttnar på, det är absolut en av dem.
Det låter verkligen som att det är så här pedestallåtar du har suttit och njutit av sista veckan.
Jag har ju en tendens till att ramla kär otroligt hårt i musik. Så det är ytterst få gråzoner i mitt liv vad gäller musik. Så det här är det bästa jag hört. Det här är absolut bästa jag hört i hela mitt liv. Och så spelas de låtarna 1000 gånger på rad. Vilket kan funka, men mindre trevligt för ens omgivning. Speciellt när man är sambo kanske. Men det är pedestallåtar jag lyfter här nu. Det var mina roteringar den här veckan. Vad har spelats hemma hos dig?
Ganska mycket ny musik här också faktiskt sista veckan. Jag fastnade, kanske inte en pedestallåt, men jag fastnade våldsamt för Tomma Intet släppte en singel som heter Ta min hand inför Gud så ska jag dra dig ner till helvetet. En upplyftande titel, men en fantastisk låt av ett band som väl jag tror de huserar framme på Göteborgskanten någonstans, även om de är ett kollektiv med folk från hela landet. Virginia and the Flood gästar med sång, och hon har ju en extremt fängslande röst, så det här blir en väldigt, väldigt snygg låt. En, vad ska man säga, det är avigt och skevt och lite åt Terra-hållet nästan.
Så ja, för av titeln att döma så tyckte jag att det lät lite punkigt nästan. Poppunkigt, har jag fel?
Ja, det har du fel. Jag skulle säga att det är lite mer rockigt med någon form av pop influenser. Alltså, okay. Tomma Intet hade väl släppt lite engelskspråkiga grejer tidigare, och de tycker jag mer låter väldigt göteborgskt och nästan ibland lite Broder Daniel. Inte så att det låter som Broder Daniel, men det drar åt det hållet, den genren.
Ja,
inte okay. Sådär jätteintressant, men just den här låten är ju helt fantastisk. Jag hoppas ju att de fortsätter köra på svenska.
Är det första svenska de gör, eller?
Första som jag har hört i alla fall. Jag kan okay, inte bandet utan och innan, utan det här är ganska ny bekantskap för mig, så att det var väldigt, väldigt positivt.
Ja.
Jag tror de delar lite medlemmar, eller om det är medlemmar ur bandet som är med och spelar med Virginia and the Flood också. Bland annat, okay. Jag tror den heter Magnus Pettersson, spelar bas med henne och har liksom det skönaste kroppsspråket i hela Sverige. Alltså, står det studsar på stället oavsett hur musiken låter. Så att, jag menar, hade man stängt liksom av all musik och bara tittat på dem, så hade det låtit boing, 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 boing. Helt briljant, alltså sen personlighet.
You had me at boing.
Ja, precis. Och sen har jag också lyssnat på Nico Kick faktiskt, som ju kom tillbaka efter 12 år, släppte en singel som heter Afraid, som jag tyckte, den är ju givetvis mognare än vad de var för 12 år sedan. Tid gör ju det med folk, även med musiker. Men ja, fantastiskt bra låt. Lite som 00-talet, tidiga 00-talet där, från 00 fram till 05 kanske, fast i lite modernare tappning. Så att ja, den passar även idag. Och grym refräng. Så att den rekommenderar jag att lyssna på faktiskt. Och
Nico Kick, Turn 27 Rock and Roll Heaven. Nej.
Exakt, det var deras stora hitta. Just när det väl begav sig. Andreas Söderlund, sångaren där, hade ju ett mer punkaktigt sidoprojekt också som heter Sound Like Violence, som var rätt bra.
Ja, okay.
Framförallt en hitlåt som heter Glad I'm Losing You. Extremt mycket känsla i den.
Ja.
Sen var det rätt kul, för att han skriver i den där presstexten till Singin' Afraid att han trodde att han satt och skrev poplåtar till Britney Spears, och sen kom han på att det okay. var en låt till honom själv och Nico Kick låt och bla bla bla. Och som av en händelse så såg jag på Instagram att Britney Spears Oops I Did It Again-platta faktiskt firade 20 år helgen som gick, så det var tvungen att lyssna igenom den, du vet, de här gamla
20 år?
20 år, ja, vi blir inte yngre. Så mycket kan vi säga.
Åh, herregud. Okej. Okay. Så det är 20 år sedan den där skinndräkten.
Exakt.
Hon hade i videon. Okej.
Ja. Oops, I Did It Again, och det var Stronger, och det var Lucky, och de här hitsen.
Just
som
det.
Förvisso fortfarande är ganska kul, men jag skulle väl inte säga att
kul, men kanske inte så bra.
Den där skivan har inte åldrats med värdighet, så mycket kan jag säga.
Nej, men oj, Oops, I Did It Again-låten är ju, ja, kanske, jag kanske rankar den som hennes bästa låt.
Ja, Born to Make You Happy från debuten där året innan är ju lite starkare alltså.
Ja, det får du tycka om du vill. Jag är ju svag för Oops. Oopset, den är grym.
Oopset, det är för lite Oops i popmusiken.
Ja. Alldeles för lite Oops. Alldeles.
Med veckan som gick avklarad, så vi har några ämnen som vi ska ta upp i den här podden, och det är väl så det kommer vara. Vi kommer diskutera nostalgiska minnen, men vi kommer också diskutera aktuella händelser, aktuella skivsläpp, aktuella låtsläpp, aktuella konserter. Nu är det inte så mycket konserter eftersom det är corona, men ja, på det spåret. Och en sak som både du och jag har reflekterat över som måste nämnas, det är ju att jävlar vilken taskig timing det blev på Laser och Bas singelsläpp. Klockan är 15.40, dags att fucka ur.
Ja, tyvärr Laser och Bas. Ni har gjort en alldeles, alldeles fantastisk låt. Men, tyvärr så stängde världen ner. Alltså, vi har ju pratat om det innan du och jag, att man ser ju verkligen uteserveringarna framför sig. Man ser studentflaken och studentfesterna, och den där låten får marken att skaka och lungor att tömmas på luft. Men nej, tyvärr.
Nej, alltså det finns ju inte en AV i hela Sverige som inte hade pumpat den där låten på det klockslaget, känns det som.
Nej.
Den är, alltså den här maskinen, pastischen, är ju en sån superhit vid, ja, men, den typen av tillfälle.
Ja, men precis. Och man ser det ju framför sig. Man går ut och tar den där ölen klockan 3 och så sitter man där trött och sliten efter en veckas idogt arbetande. Och sen exakt 15.40 kommer den där underbara slingan.
Sen orkar man hela natten.
Ja, men jag tror det.
Nej, inte jag, den här... jag är för gammal, men man kan i alla fall tro det.
Ja, men precis. Och den här, vi går ut och tar en öl, förvandlas till något helt annat. Ja. På grund av laser och bas.
Ja, men det måste ju också ha varit tanken med det släppet när de gjorde den låten, att här har vi något.
Och sen, jo, men och sen det är kom ju, corona. Om man ser till liksom hela produktionen textmässigt, allt, ja, det är en ganska plojlåt. Men den funkar ju. Den funkar ju hur bra som helst. Och jag gjorde lite så här egna associationer i huvudet. Att det är ungefär som en så här mästerskapslåt inför ett fotbolls-VM eller något.
Kampion!
Nej, men något sånt. Och sen helt plötsligt så... Nej, men Sveriges landslag åkte ut efter 2 matcher. Och sen blir det inget mer av den låten sen.
Mm, lite så.
Så, ja, men så fick jag associationerna till. Ja. Och det är väl ungefär med alla de här... så här års nu som det börjar släppas lite såna här
sommarplågor liksom.
Sommarplågor som man vet kommer dunka sönder studentflak med Samir och Viktor typ. Att nej, det kommer inte bli något. Tyvärr. Och skivbolagsbossarna gråter.
Du tänker osökt på studentfylleflaken här också, den fashionabla Håkan Hellström-låten som
den
släpptes.
Den fashionabla... Ja, men precis. Kanske en remix på den då. Men ja, men typ så. För man vet ju att slutet på maj, början på juni kommer ju de här remix. Jag har ju den här fantastiskt äckliga låten Drömhus vill ha dig, som jag skrev om på Drevet för några år sedan. En remix på en remix på en remix. Ja. Det är ju vidrigt. Det är ju polera en bajskorp.
Hur gammal är den egentligen? Det måste ju vara 100 år.
Ja, men typ så. Och sen så freshar man upp den lite med lite schyssta house-vibbar så att den ska få lite nya streams och ungdomarna ska skråla.
Lite schyssta house-vibbar, får man ens säga så när man närmar sig 40?
Ja, men det får man. Och komma undan med.
Precis som Håkan Hellström kommer undan med precis alla stölder. Vi nämnde, ja, studentfylleflakorna. Vi ska ju prata om det också, att Håkan Hellström släppte en halv skiva.
Ja,
Rampljus.
Varför?
Del 1.
Varför?
Ja, egentligen så, alltså, jag
fattar inte.
Jag kan sympatisera med det på ett sätt, för att jag lever ju lite i den tron att jag tror att det är roligare att artister släpper enstaka låtar och därmed släpper oftare än att man ska gå och vänta flera år på album och sen är albumet ändå bara 4 spår och massa utfyllnad. Men varje gång en artist släpper en enskild låt sådär, så blir jag besviken lite när, var det bara en låt?
Ja, men precis. Sådär, varför då inte istället säga att jag kommer att släppa 2 EP?
Ja, precis. Jag skulle komma till det. Det här är ju en EP.
Ja, istället för att säga jag släpper ett halvt album. Det känns ju jättekonstigt.
Det är ju bara en lek med ord. Det är ju 2 EPs.
Ja, det är
det
ju.
Bara att de säger att det är ett halvt album.
Ja. Och jag förstår inte marknadsföringsgrejen riktigt. Om inte nu liksom den andra skivan skulle vara helt bara akustiskt och stråkar, då förstår jag att man delar upp det. Men jag tror inte att det kommer vara jättestor skillnad på volym 2. Tror jag inte.
Nej, det lär väl låta ungefär likadant som volym 1, tänker jag.
Ja.
På något vänster. Jag tycker att det mest intressanta med att Håkan Hellström släpper en ny platta faktiskt är att tiden när Håkan Hellström hypades sönder och samman och kramades sönder och samman av allt och alla verkar vara helt över.
Ja, så är det ju. För nu läser man ju faktiskt både ris och ros. Som det faktiskt är. För jag vet ju flera gånger som... Nu är det ju så med recensioner och folks tyckande. Att det är ju en persons åsikt. Oavsett om det är Aftonbladet eller någon vid busshållplatsen. Men ofta så kan man väl säga att man brukar hålla med i det som skrivs i tidningarna.
Nej.
Men, ja, jag gör det. Ja, men ja. Håkan har ju tidigare varit så att det har ju hyllats. Skoningslöst hyllat. Och på senare tid har jag verkligen inte hållit med. Jag tycker att han musikmässigt tycker jag att jag har liksom tappat Håkan mer och mer faktiskt.
Ja, för du var ju, om vi ska liksom sätta dig i perspektiv för en lyssnarskara här, så var ju du liksom när Känningen sorg för mig Göteborg åren efter där, var ju du skulle ju gladligen sätta på dig en matrosdräkt och springa omkring liksom.
Jag inför första spelningen på Ullevi som jag besökte, så googlades det friskt över att köpa en sjömanskostym. Ja, så illa däran har jag varit. Och letat lägenheter i Göteborg och dylikt. Av i och för sig olika anledningar. Men ja, så jag associerade mig själv som väldigt västkust ett tag.
Men som, ja, som du också säger här, så är det ju, han har ju varit sönderkramad, han har varit hyllad, han var väl, det kanske var med all rätt från början, vad vet jag. Men det har ju blivit en grej av det, att det har varit så att du ska hylla Håkan Hellström, och det tycker jag är intressant med att perspektiv skiftas och flyttas, att nu har det där till slut efter alla år blåst över, så att nu är det nästan lite tvärtom, nästan som att man ska kanske tycka att det är lite B liksom.
Är Håkan den nya stiftelsen? Är det det vi försöker komma in på här nu?
Riktigt så långt tror jag att det kommer gå.
Nej, men lite så är det väl med Håkan också, att han faktiskt lyckades ju förnya sig inför varje skiva. Om man ser till från Känningen sorg Göteborg, då första skivan och framåt, så hände det ju någonting. Det blev en ny grej och han ändrade sitt sound och det blev lite så. Och det är klart att det är väl svårt att förnya sig inför varje skiva. Och det är väl där jag tror att folk känner lite att ja, men det här har vi hört förut. Ja. Vi kan ju det här nu liksom.
Ja, det är kanske så det är. Jag har liksom känslan att Håkan Hellström har väl varit lite liksom popmusikens Slayer på något sätt. Alltså åtnjutit sån extrem piedestalstatus. Alla har hyllat, alla tycker att det är bäst liksom. Det är samma som att alla hårdrockare, Slayer skulle kunna släppa en prutt och alla hårdrockare skulle tycka att det var det bästa som hände, för att Slayer gillar man hårdrock, så gillar man Slayer, och då tycker man att Rain in Blood är världens bästa platta. Bla, bla,
ja,
bla.
Men absolut.
Det har ju varit exakt samma sak med Håkan Hellström. Det var bra i början, sen har det varit mediokert, men det hyllas ändå tokigt, så att alltså på det sättet tycker jag att Hellström och Slayer är lite samma sak.
Ja, och jag kommer inte på någon annan artist som skulle kunna släppa en vis platta och komma undan med det. Gamla Evert Taube och allt vad det nu är liksom. Och faktiskt göra det till sitt eget och bli hyllad för det liksom. Att man hyllar den svenska visskatten och sådana saker. Ingen annan artist som skulle kunna göra det.
Kom inte Mando Diao undan med att tolka Fröding? Det var väl kanske mer poesi i och för sig.
Ja, okej då. Men ja, jo, det är ju poesi. Men då gjorde de ju ändå det liksom till något eget. Och musiksatte det ju själva.
Jo, det är
sant.
Och musiksatte
dikter och så. Ja, okej, okay, Mando Diao. Men de kommer från ett annat läger tycker jag än vad Håkan gör.
Ja, det kan jag ställa upp på.
Ja, nej, så visst, de kom undan med att, och det nya Mando Diao är på väg att göra här är ju också väldigt, väldigt bra, men det kommer vi säkert komma in på i ett senare skede.
Det kanske skiner igenom att ingen av oss tycker att den här Rampljus del 1, EP nummer 1, är särskilt jättebra. Jag tycker i och för sig att Alla drömmar uppfyllda och Tillsammans i mörker, med första låtarna, är jävligt bra. Men jag stör mig samtidigt jättemycket på att Alla drömmar uppfyllda är en tokplankning av The Who och Bubba och O'Reilly där. Varför jag nu blir upprörd över det är för att hela hans existens bygger ju på stölder. Men den här är så övertydlig så det nästan blir liksom... What?
Ja. Ja, jag kommer ihåg, jag läste en recension innan jag hade hört låten, och då stod det något om just det här riffet, Bubba O'Reilly-riffet. Och då tänkte jag att ja, det kan väl inte vara så. Och sen hörde jag låten första gången och tänkte, vad i helvete, nu är det ju liksom löjligt. Men på något sätt så, det funkar ju i låten. Det är ju inte så att det bara är där för sakens skull, utan det funkar ju i låten. Och det, alltså, riffet går ju igen i den här pianoslingan som ligger bakom. Så ja, det är inte bara så låten är ju uppbyggd på det här riffet.
Ja, det är men snyggt. Det är det ju.
Som du säger, han bryr sig inte om och liksom, om det är han eller om det är producenten, det vet jag inte. Men han bryr sig inte ens om längre. Ja.
Nej, men det är ju alltså, det är nästan så att det är lite ironiskt på något sätt. Ja, ni har anklagat mig en hel karriär för att jag själv. Kolla här då.
Ja, men precis. Nej, ja. Det är tur för han att låten är bra. Annars hade jag nog blivit mer upprörd, tror jag. Att man gör det bara för sakens skull liksom.
Ja.
Vad ska vi ha här? Oh, men du, jag har en gammal skiva här som kan funka. Och så spelar man The Who.
Den är från, ja, 70-talet, det är nog ingen som har hört den.
Ja, men nej, precis. Ja, precis. Han är så banbrytande, Håkan. Nej, det är han inte. Men som du säger, det är ju faktiskt de två starkaste låtarna på den här första smakprovet. De andra...
De bara är,
ja,
där.
Nej. Ja. Och den här studentfylleflaken är ju... Jag kan inte komma på en annan Håkan Hellström-skiva som den skulle liksom platsa på eller komma... Nej. Den har inget på skivan att göra, tycker jag. Och inte de andra låtarna heller.
En annan sån här dinosaurie, om vi får kalla dem det. Det blir dinosauriepodden det här, men det är bara ett olyckligt sammanträffande att de har släppt stora omtalade skivor samma vecka. Men Tåström kom ut med en liveplatta. Klockan 2 på natten, öppet fönster. Och alla var taggade, såklart. Som när Tåström släpper platta, alltid.
Ja,
håller den då?
Först och främst så är jag bara glad att få ett livstecken från Tåström. För det är alltid trevligt att få. Nu var det kanske inte ett aktuellt livstecken, utan ett gammalt. Men som liveplatta... Alltså det är ju så himla svårt med liveplattor. Och speciellt med Tåström då. För att det är så mycket med Joakim Tåström på scenen. Som gör att det blir en helhetsupplevelse. Som gör att herre jävlar vad bra det här är.
Mm.
Och då tycker jag att liveplattan kommer inte ens i närheten av det här intrycket när du faktiskt står där och upplever en livespelning med Tåström. Ja, rösten är magisk.
Ja, det får man ju säga att de har verkligen lyckats fånga på den här liveplattan, både hans röst och den här liksom skrotiga tyngden som verkligen kännetecknar honom live. Den är ju klockren på den här inspelningen.
Så, alltså ljudet sett till att det är en live-skiva är ju skitbra. Det är ju jättebra. Men jag kommer inte liksom, om jag är sugen på att lyssna på Tåström idag, så är det inte den skivan jag kommer att sätta på. Plus att jag tycker att låtarna var, det var lite konstiga låtar med. För jag var på och såg Tåström under den turnén. Och jag gick tillbaka och kollade en låtlista från när han spelade i Norrköping då. Och ja, det är ju väldigt, väldigt många låtar som jag kommer ihåg som var rent ut sagt explosiva. Som tyvärr inte är med på den här skivan.
Helt enig, det var faktiskt min första reflektion när jag lyssnade igenom den. Att, jag menar, det här är ju en upptagning från 3 olika konserter. Det är från Way Out West, ja, det är från Cirkus i Stockholm och det är från Malmö, tror jag. Ja. Och så har de klippt ut det bästa och satt ihop det. Och det är ändå bara 9 spår på den här plattan.
Ja, precis.
Jag såg den turné, jag tror det var på Gröna Lund. Ja, jag vet inte. Ja, jag såg i alla fall någon av spelningarna på den här turnén. Och
ja,
som jag kommer ihåg det, så det som verkligen har satt sig i mitt minne som liksom de här låtarna, man gick därifrån, man bara, det här, wow. Det var ju Beväpnade med vingar och Jag är en idiot. Och ingen av dem, precis, finns med. Och jag förstår att han spelade 16 låtar, men det är bara 9 på liveplattan.
Ja, precis.
Så att jag håller med dig. Alltså, låturvalet är jättekonstigt.
Ja, men sen var jag läste någon recension. Då stod det att han har ju släppt den här live-DVD:n som jordgubbarna smakade. Och där är ju många av de låtarna med. Och visst, han kanske inte vill dubblera sig och så. Men jag tycker ändå att han hade kunnat varit lite mer frikostig med låtarna. Och framförallt låtarna som spelades på den turné, som du säger, det var lite gamla Imperiet-låtar och någon Ebba-låt som man faktiskt körde under den turnén.
Han spelade ju faktiskt Dee Mauer.
Ja, det gjorde han. Men vad han inte spelade på den turnén var ju Axel Landqvist Park, vilket är ett skymf.
Ja, det är en fantastisk live-låt.
Ja, den spelades ju dock inte på den turnén. Men som live-platta, ja, helt okej. Okay. Som Tåström-skiva, nej. Säger jag.
Ja, nej, men jag menar, det fattar ju vem som helst att Tåström, han spelade Dee Mauer och Var är vargen på den här turnén, vilket ju är väldigt annorlunda för att vara han, för Tåström är Tåström, ja, och han gör ju inte det populistiska och det tillrättalagda, utan han gör det han vill göra, så att de ja. inte kommer med på plattan, det förstår jag. Det skulle vara väldigt konstigt om man tog med dem på plattan. Men ändå så är det liksom Old Point Bar och gräsfläckar. Det är så...
Ja, men det blir ju verkligen det. Alltså. Och bara höra dem på skiva. Och jag minns ju verkligen den här konserten på... Jag har den ju på näthinnan. Och alltså, de låtarna funkar ju mycket, mycket bättre när du står där.
Nej, men gräsfläckar kommer jag ihåg. Då stod jag där, fan, jag måste gå och pissa. Men nej, helvete, det är så trångt så jag tar mig inte ut. Så jag får stå kvar här.
Liksom. Ja, okej. Okay. Nej, men Thåström är ju en
upplevelse. Du drack live, sangria just att har... och jag drack något annat.
Ja, men du ser, han är en poet. Nej, men just det med Thåström, hans liksom hela ljusshowen, och det är mäktigt liksom. Så som du säger, ja, det är en dålig låt, men det blir liksom ändå upplevelsen. Att du glömmer bort att det är en dålig låt, för att du kan se hans spasmiska scenspråk och du ser ljus och allting. Så han sminkar över det mycket bättre när du upplever en live.
Mm. Sen tycker jag i och för sig, ska väl föras till protokollet också, att jag tycker att både Centralmassivet och Bluesen i Malmö på den här liveinspelningen är fantastiskt välfångade. Så det är nog faktiskt sådana låtar som jag skulle kunna peta in i en playlist för att lyssna på Thåström, även om det är liveupptagningen. Det är riktigt bra tyngd i dem alltså.
Så är det ju. Men samtidigt, de låtarna jag har gått tillbaka till och lyssnat mest på från den här liveskivan, det är ju Brev till tionde våningen och Om Black Jim. Och de kör han ju faktiskt i stort sett själv.
De finns ju redan i bra inspelade versioner, känner jag liksom.
Ja, men absolut, men just bara för den här live-skivan nu, så är det de som jag känner att jag återkommer till. Men det kanske är för att de har lyckats fånga hans röst så jävla bra.
Ja, det är nog det,
tror jag. Alltså, ja.
Själva produktionen är ju jättebra.
Ja, den är ju en stark femma faktiskt, absolut.
Jag vet att du gärna ville prata om en annan produktion som har lyfts fram här i coronatiden.
Åh, oh, herregud, ja, det vill jag jättegärna göra. Jag fick ett mejl igår där det stod att svenska artister gör gemensam låt i coronatider. Eller något sånt där, vad det nu var. Intressant, tänkte jag, det här måste jag klicka på. Och möts då av den här raden. Under 80-talet kom klassiken Do They Know It's Christmas och We Are The World för att uppmärksamma en av världens största kriser. Nu, mitt i en ny brinnande kris, samlas ett 50-tal svenska artister i en låt om att inte tappa hoppet och att hålla ut.
Wow.
Okej, okay. Så ni jämställer er alltså med Do They Know It's Christmas och We Are The World.
Ribban är lagd.
Alltså, om du googlar på Hybris så kommer nog den här låten upp, tror jag. För att, för det första, det är inte en jättebra låt. Det kan jag inte påstå. Och för det andra, nej, snälla, jämför er inte med två av kanske världens mest kända låtar. Och som, jag menar, jag minns ju den här We Are The World. Alltså, vi pratar Stevie Wonder, Michael Jackson, Diana Ross, etc, etc. Världens största artister på den tiden. Och så möts vi då av Sarah Dawn Finer, någon från Idol, Magnus Carlsson,
Robert
Wells. Det är det absolut finaste vi har att plocka av. Så ja, nej. Ja, ni får högt betyg för försöket och för tanken, men nej. Ett platt som en jävla pannkaka faller.
Du är ondskefull.
Ja, men ju mer jag tänker på det, så jag blir irriterad också. För att på något sätt är det att man säger att nej, men vi gör det här för att hjälpa andra och vi gör det här för att hylla de som bör hyllas. Men i själva verket så gör ni det för att ni själva ska få uppmärksamhet. Så är det ju. Glöm inte bort oss, snälla.
Mm.
Tänk på oss också. Vi har det också lite svårt nu. Men man skriver att det här är för alla de som jobbar och hjälper, och det är sjuksköterskor och ambulans och allt vad det är. Men nej, det här är för att vi inte ska glömma er. Och så står de där i videon och ser lite ledsna ut och håll ut.
Fast jag tycker ju ändå, alltså, jag kan tycka att låten är lite klatschig ändå. Den sätter sig. Man nynnar lite på den.
Nej.
Det kanske inte är världens bästa låt. Men den,
alltså, de har fått dig.
Så jävla tokig är den inte. Men det som är mest fascinerande är den här videon som kommer med, där man liksom, folk har suttit hemma i sina garderober och vardagsrum och sjungit in sin, eller liksom i alla fall filmat sig.
Ja.
Det blir nästan någon sån här liksom och du ser genom folks hem, där vissa har ansträngt sig mer än andra. Det kan jag tycka är lite festligt. Sen tycker jag ju att det är jävligt högtravande och tramsigt, liksom den här We Are The World estetiken med det. Jag tycker låten får ändå 3+.
Jag blir bara arg nu. Den får en svag etta av mig faktiskt. Men som sagt, högre betyg för försöket.
Jag kanske håller ut bättre i coronatiden än vad du gör.
Det kan vara så. Jag är på bristningsgränsen här nu, känner jag. Och när en sån här grej kommer, då blir jag bara irriterad. För jag tycker ändå att det blir ganska genomskinligt att svensk artistelit, och nu gör jag air quote.
Elit,
ja, precis. För det blir så genomskinligt att, men snälla, glöm inte oss nu. Hallå, jag är kvar, fast jag är inte ute och turnerar, så jag är kvar. Fast du inte ser mig på tv, så är jag kvar. Okej, tack så mycket.
Det är ju roligt med eftertexten på YouTube-videon också, eftersom det är så jävla många inblandade, så att det köttar ni fan nästan halva videotiden.
Jag kom aldrig så långt, så jag såg inga eftertexter.
Du kommer liksom låten igen, och så rullar alla namn på alla som har varit med.
Oj, okej. Ja, men det är bra. Men som sagt, om de får in några kronor och det skickas till de som behöver det, så ja, visst, hatten av från mig. Men motvilligt hatten av.
Men apropå coronatider, så har ju det här med att streama konserter blivit lite mer en vanligt en grej. Ja. Både du och jag satt och glodde på Hästpojken på varsitt håll i lördags, var det, va?
Det gjorde vi. Vi var på samma konsert fast långt från varandra.
Fast i helt olika städer.
Ja. Jättehäftigt. Jättebra initiativ, bra konsert, bra ljud. Riktigt, riktigt bra.
Det var filmat för så här VR som man skulle kunna titta i 360. Det tyckte väl jag var lite B som inte har sånt. Jag trodde, jag är väl gammalmodig och sådär antar jag, men jag trodde att VR var någon sån här fluga som kom för några år sedan och sen bara själv dog. Det är väl inte en jävel som sitter med VR-glasögon hemma? Det var årets julklapp eller sån där skit.
Ja, men precis. 2012. Nej, men jag såg, någon hade lagt ut, jag såg efteråt hur det liksom såg ut om det hade sån här VR på det, och du kunde vinkla huvudet fram och tillbaka och så. Så det var ju skithäftigt. Att du kunde titta på trummisen eller på sångarna, alltså sådär. Det var ju hur häftigt som helst. Men det funkade ju minst lika bra att bara se det på tv, tycker jag.
Ja. Men jag tycker också att det var lite skönt det här liksom, att lite obekväm Martin Ellison tyckte att fan, det är ingen publik här, hur ska jag bete mig mellan låtarna?
Nej, men,
det skavde precis. Lite som passade deras musik väldigt bra.
Ja, och mellan första och andra låten där någonstans, då var det nästan så att det var lite så här, nej, det här var lite obekväm. Nästan som han på väg att ta upp skämskudden så där, men han skötte det ju snyggt liksom. Och jag tror mycket av det hjälpte mycket att de liksom var i en typ replokalaktigt, att man fick den känslan att vi var hos dem i replokalen.
Ja.
Och då kan det ju liksom, som du säger, skava lite och vara lite skevt och ja, men nu kör vi den låten. Nej, vänta nu. Nu har jag pratat om den här låten, så nu kör vi den istället.
Ja, just det, det blev alltså lite fel så. I mitten där.
Ja, precis. För jag fick lite så här mersmak efter den konserten, och så gick jag in på YouTube och hittade den här Sounds-konserten från KB.
Ja. Den såg jag några delar ju, av när den sändes faktiskt.
Ja, och då var det var liksom en annan känsla, för då stod de verkligen i en konsertlokal, en tom konsertlokal. Fast då liksom Maja, come on, come on! Och då var det så här, oj, det här var ju inte lika bra.
Nej, lite konstigt.
Ja, men just det här intima replokal, det funkade skitbra tycker jag. Så det var en jättebra spelning.
Men tror du att det här är ju liksom blommat upp nu i samband med corona, ingen kan gå på konserter för allt inställt, men tror du att det kommer fortsätta, att det här är något som får ett uppsving sen när corona är över och konsertscenen kommer igång igen?
Ja, men det tror jag. Det här, jag tror det här kommer bli ett en stående grej, tror jag. Även om liksom någon gång förhoppningsvis konserter och allting sånt kommer igång som vanligt, så tror jag faktiskt att livestreaming kommer bli ett komplement, tror jag. Att dels så kan du gå och se konserter, men att den också kommer att livestreamas. För jag tror att många artister, skivbolag, bokningsbolag, allt vad det nu är, kommer, de börjar ju köpa in grejerna nu. Vad ska de göra med allt det här då? Ska det läggas i en lagerlokal någonstans? Utan jag tror att, bor du i Luleå, så ska du kunna se en konsert när din favoritartist spelar på KB i Malmö liksom.
Mm. Nej, det, alltså det så finns ju det mycket pengar att hämta där, tänker jag, för att det är många spelningar säljer ju slut, och om man då även kan sälja streamingbiljetter till de här spelningarna, till de som inte kan ta sig till stan, till Stockholm, till Göteborg, där det nu händer.
Ja, men absolut.
Så tror du inte att det konkurrerar med själva biljett? Det är ju ingen som kommer stanna hemma för att titta på streamen istället för att åka på konserten, om de, nej, om de har möjlighet inte att göra det, utan det här är ju för att få in även de som kanske inte har möjlighet att göra det. Och det är ju en ganska stor publik, framförallt, alltså, hur många klubbspelningar säljer inte slut när det kommer internationella band till exempel?
Ja, ja, visst. Nej, jag menar, säg att du köper en virtuell biljett för en hundring liksom. Ja, det är ju helt okej. Okay. Och jag menar, säg en sån konsert som Håkans på Ullevi som säljer slut. Hur många skulle du inte vilja köpa en biljett då för säkert 200-300 spänn? Utan problem, tror jag.
Nej, lätt. Och du förstör ju inte upplevelsen för dem som faktiskt köper biljett och kan vara där heller. Det är möjligtvis den här elitismen som försvinner. Jag var där, det var inte du. Den där. Nej, men precis. Som alltid finns.
Ja, ja. Så är det ju. Men de människorna kommer ju alltid finnas. Tyvärr.
Kommer få bli besvikna nu bara.
Ja, ja, ja. Nej, men sen är det väl också om du, som sagt, om du det här med att upptäcka förband och nya artister och sådana grejer tror jag också kan vara jättespeciellt. För jag menar, det är ju, säg att det är ett förband som kanske bara är på de här tre datumen i Skåne till exempel. Ja, men då kanske du upptäcker ett helt nytt band, en helt ny förälskelse.
Mm.
Bara genom att liksom se dem på en livestream eller vad det nu kan vara liksom. Så det tror jag, det här med livestreamingen, det tror jag faktiskt att vi bara har sett början på. Och jag hoppas det med, för det finns väldigt, väldigt mycket mer att göra.
Jag instämmer. Nu har vi faktiskt på bräckliga ben nästan tagit oss igenom ett debutavsnitt. För vi har ju sagt att vi ska försöka landa på 40 minuter i veckan. Oh, så att vi inte tjatar hål i öronen på er. Vilket ni väl har märkt att vi har en tendens att göra vid det här laget.
Ja, men, det är svårt att begränsa sig.
Men innan vi avslutar det här så ska vi introducera en stående programpunkt som vi tänkte ska återkomma i varje avsnitt. Som vi kort och klatschigt kallar för skivcirkeln.
Ja, som då är våran lilla take på en bokcirkel. Att en av oss väljer en skiva som den andra ska lyssna på till veckan efter. Och så ska vi då diskutera och prata och reflektera kring den skivan. Och ni andra som lyssnar får givetvis lyssna på den skivan och stämma in, komma med kommentarer och etc. Eller komma med tips om ni vill på skivor som vi ska lyssna på.
Exakt, så det blir en ny skiva i slutet av varje avsnitt med andra ord.
Ja, och den skivan kommer givetvis att finnas på våran Spotify.
Jajamän. Och du har ju fått den stora äran att välja skiva först helt enkelt.
Ja, och det här, alltså det var ju givetvis många tankar som flög i mitt huvud. Men så någon dag så bara, självklart, den här skivan ska ju vara med på premiären av dels podden men även på skivcirkeln då. Och jag tänkte att du skulle få lite ledtrådar här, så får vi se om du kanske bräcker.
Det låter ju som att de som lyssnar kommer bräcka det för mig, för det här är jag extremt dålig på. Men vi får se. Kör!
Ja, jag har saxat det från Hens Wikipedia här, så vi får se. Skivan släpptes 11 oktober 2004.
Okej.
Okay. Den har till dags datum, nej, 2017, sålts i 11 miljoner exemplar världen över.
Okej, en internationell skiva alltså?
Nu ska vi se. Den blev den bäst säljande skivan på 2000-talet i Storbritannien.
Det är en Oasis-platta?
Nej.
Oj!
Det är inte det. Skivan som du ska lyssna på till nästa vecka är Back to Bedlam med James Blunt.
Ja, det hade jag ju kunnat räkna ut såklart.
I'm beautiful! Hans debutplatta. Ja.
Det här blir spännande.
Så det här är första skivcirkeln. James Blunt, Back to Bedlam.
Det ser jag fram emot. Det kommer bli en intressant diskussion nästa vecka.
Det tror jag.
Fram till dess, så ni som har lyssnat, kasta er gärna in i våra sociala medier, att musikrådet då på Instagram eller Twitter, och berätta vad ni vill att vi ska ta upp, vad vi ska prata om, hur ni vill att den här podden ska utveckla sig. För det blir ju som sagt ett samtal om musik som vi kommer återkomma med en gång i veckan.
Ja, med olika ämnen och aktuella händelser.
Exakt. Men då hörs vi när vi har lyssnat på James Blunt då, och så ser vi vad nästa vecka har att ge oss.
Absolut. Tack så jättemycket för att ni lyssnade.
Ha det bra.
Ha det bra.